mankind. I det här avsnittet av politiken bland annat detta.
Ibland är det så att ju mindre man försöker synas och ju mindre man försöker säga, desto bättre chanser har man att locka tillbaka ens några av väljarna som har försvunnit.
Och det är det vi ser här nu då. Alltså Kaikkonen säger ingenting och folk flockas till centern därför. Nytt avsnitt av politiken med Marianne Sundholm, Freddy Wallström och jag, Joakim Runt. Väldigt trevligt att du lyssnar, ska jag tillägga. Ska vi börja tala om partimätningen som kom här i veckan, som ju visar att landets klippa och ledande parti, Samlingspartiet, backar 2%.
Det var nytt.
Varför gör de det?
De har ju liksom haft ganska stadiga siffror hela tiden, och att backa 2% är ganska mycket. Här finns nog ganska många olika teorier och det flugit omkring den här veckan, bland annat att handlar det om den här momshöjningen och att företagarna är arga på det. Centern, bland annat Centern, har ju härjat om att man borde inte ha gjort en så här stor höjning. Där är ju, tittar man på data för den där mätningen, så är det äldre män och företagare som har övergett Samlingspartiet?
Företagarna överger Samlingspartiet?
Och inte övergett. 20% är fortfarande höga siffror förstås, för ett statsministerparti.
Fast Centern vill ju också höja momsen till 25 istället för 25,5%.
Ja,
där är den stora skillnaden.
Det ska man inte glömma. Men en annan teori, eller en sak som man också kanske ska titta på, är att de här siffrorna för Samlingspartiet har sjunkit framförallt mot slutet av den här mätningstiden, när det mäts under en månads tid. Och just under den här perioden hade ju varit jättemycket tal om utrikespolitiken.
Ja. Det här är alltså under september som det har mäts då.
Ja. Och liksom en del har ju gjort tolkningen att Petter Jorpo inte har varit en särskilt stark ledare i den frågan. Jag vet inte, kan det här påverka?
Men vart byter man då?
om man överger Samlingspartiet för utrikespolitik. Ja. Det beror kanske på av vilken orsak. Jag menar, det är ju Kristdemokraterna och Samfinländarna som har varit ute med kritik där. Men inte är det ju
de har ju profilerat sig.
Ja.
Ser man en höjning i Kristdemokraternas understöd då?
Nej.
Nej.
Men Sandfinländarna står stadigt kvar på 16,7. Det är helt okej siffror med tanke på allt de har varit med om.
Ja. Socialdemokraterna går ju upp.
Ska vi fråga ännu en gång till, vad har de gjort för att förtjäna det?
De är största partier nu, i den här mätningen.
De är störst. Över 22,6. Men framförallt har Centern gått upp. Nu ska vi komma ihåg att det är bara en mätning som de har gått upp, men de har gått ganska kraftigt upp också. Det börjar bli 2,5% tycker jag att jag ser här.
Så de ligger på 13,2 nu.
Okej. Okay. Alltså, de var ju uträknade för ett halvår sedan. Skrev alla att nu är det slut. Centerns tid är över. Ingen vill ha ett mittenparti och så vidare. Och nu reser de sig mot toppen.
No. Jag tror
Men varför går de upp alltså 2%?
De har en ny ordförande, Antti Kaikkonen. Visserligen sjönk Centern under har sjunkit ganska kraftigt under de senaste månaderna efter att han blev vald. Mm. Men nu har det då vänt uppåt igen. Ibland är det så att ju mindre man försöker synas och ju mindre man försöker säga, desto bättre chanser har man att locka tillbaka ens några av väljarna som har försvunnit.
Och det är det vi ser här nu då. Alltså Kaikkonen säger ingenting och folk flockas till Centern därför.
Jag vet inte. Sen har de ju nog, de har tycker jag lite intressant taktik i plenisalen när de inte på samma sätt mera skriker på Sannfinländarna utan riktar liksom udden mot Samlingspartiet. Om väljarstöd flyttar från Samlingspartiet till Centern så kanske det är rätt taktik.
Jag skrattar
bland annat åt Antti Kurvinen som ju är underhållande i plenisalen.
Lite sådär, han är huvudskrikaren.
Han och några andra. Sådär, så
han är riksdagsgruppordförande.
De som satt längst bak i klassen och gunga på stolen och ropa. Så det är Antti Kurvinen i plenisalen. Men när han höll anförande om vården så sa han att det är lite synd, han insinuerade det synd om Kajsa Juuso som måste stå här som syndabock när det egentligen är Samlingspartiets fel, de här nedskärningarna. Mm. Så, intressant taktik tycker jag.
Att vända allt till Samlingspartiet. Ja. Jag kommer ihåg att Annika Saarikko, alltså förra ordföranden, hon sa halvt offentligt, så sa hon att nu sentar folket, det här var i början av året, är det dags att helt flytta fokus från Sannfinländarna och bara koncentrera oss på Petteri Orpo och Samlingspartiet. Det ska bli vår taktik att det där, och just som du sa, Maria, så har de liksom i plenissalen så allting vänds mot Orpo, har det kanske då burit frukt?
Så det är inte Antti Kaikkonens förtjänst utan mammalediga Annika Saarikkos?
Ja, mitt förtjänst, ja, exakt, ja. Den här strategin.
Apropå att inte säga någonting eller inte göra väsen alls, utan menar, att försvinna. Och då drar man ännu mer folk till centern. Ja, ja. Men alltså, vad är skillnaden mellan Centerpartiet och Sannfinländarna nu i det här understödet? Alltså det är någon procent bara.
Sannfinländarna har 16,7 och Centern har 13,2.
Okej, okay, så det är nog några procent. Alltså,
men nu ska man väl se det 13,2 som tillfälligt för Centern. Jag vet inte, å andra sidan, med tanke på att det är just välfärds- och kommunal välfärdsområdesval som är nästa val.
Det stora centervalet.
Så det är ju nog mellan de här två partierna det kommer vara spännande liksom riktigt på riktigt, för det brukar gå dåligt för Sannfinländarna och väldigt bra för liksom, det är ju Centerns bästa val och Sannfinländarnas, är det deras sämsta eller är ju val ännu sämre. I välfärdsområdesvalet gick det ju väldigt dåligt för dem.
Samtidigt så, men sen efter valet så kan det vara ju skönt att inte vara så här stora när man tänker på sen vilka nya sparprogram som
vill
kommer.
Vill någon egentligen vinna det där välfärdsområdet?
Vill någon ha det? Sen har vi Vänsterförbundet som har understöd på 9,3 i senaste mätningen. Sen kommer Gröna med 7,6. Om vi funderar på de här två, Vänsterförbundet och De Gröna, hur nära eller hur långt ifrån varandra är de politiskt?
Nu försöker de ju nog. De har ju en beef på gång, tycker jag.
De har det.
De grälar med varandra. Alltså när Freddy, när du var på De Grönas möte förra veckoslutet, ja, så följde jag med, dels förstås vad du och andra rapporterar om De Gröna, men också hur upprörda Vänsterförbundet var.
Jaha, och polsta,
över att Sofia Virta sa att hon kan sitta i regering med Orpo och spara pengar. Och därför kom det inlägg på inlägg med Sixi Vasemmist. Nu ser ni, ingen sa, jag såg inte rakt ut det här att ni inte ska rösta på Samlingspartiets parkavdelning, men så brukar de ju kallas det, av elaka tungor, De Gröna. Och det där, lite liksom den här, förstås att så här är liksom väljare har flyttat mellan de här partierna, mellan Vänstern och De Gröna och Socialdemokraterna. Mm. Och det leder ju till att de måste konkurrera med varandra.
Mm. Och sen om man ser på hur de kandidater som blir invalda i riksdagen och de kandidater alltså som ställde upp i förra valen, om man ser på hur de har svarat i våra valkompassar, så är De Gröna kandidaterna och Vänsterförbundet och Socialdemokraterna också, de är nog i en klump, i en klunga.
Ja.
Nu är det ju helt tydligt av Sofia Virta att hon vill liksom komma ut ur den här klungan, åtminstone imagemässigt.
Mm. Och det är via ekonomin då alltså? Att vi skulle kunna dela ekonomin med Samlingspartiet.
Men det var att säga om ekonomin är liksom ungefär att vi har samma åsikt att man ska balansera ekonomin, punkt. Hon vill inte gå in mera.
Hur? Okay. Mm.
Men hon har lovat att de presenterar en realistisk skuggbudget, det lovar de alltid.
Men det som är intressant på De Grönas partimöte var att Samlingspartiet är inte mera liksom ett exempel på toxisk politik, utan när man sen frågade det här fotfolket där, så vad tyckte ni? Jag gick ju helt efter det, så Virtas tal där, när hon sträckte ut den här handen till Samlingspartiet, och nu ska jag gå och höra vad fotfolket tycker.
På riktigt,
och då sa att ja, men det var ju bra det här, att visst behöver vi nog liksom närma oss och liksom öppna för samarbete. Att inte så att vi skulle liksom vara överens om allting, men det är ju jättebra att hon gör så här. Mm. Alltså för 2 år sedan på partimötena så var liksom Samlingspartiet så där no-go-zone. Liksom.
Så helt liksom motsatt strategi än Centern då?
Ungefär, ja.
Roligt.
Där kan man också säga att De Gröna som ju i ett sätt är ett jätteindividualistiskt parti och liksom så här icke-toppstyrt, egentligen är nog ganska så här ledarföljare, att man ser att liksom hur partiordförande ofta har liksom, att det är sån här happy-go-lucky liksom efter partiledaren, att fast linjen byts så följer man sin partiledare.
Du var ju där alltså, följde med Fredrik i det där grönas möte under veckoslutet. Vi talade ju senast när avsnittet om politiken om Ville Niinistö som lite hade liksom gått in och sagt hur de borde göra, egentligen borde göra politik. Vad blev det någon snackis där bland?
Jo, han blev intervjuad. Han hade ju sagt i intervjun då innan att de gröna ska sluta koncentrera sig på såna här små fnuttiga frågor och börja tala om de stora, och de gröna har gjort fel i det här och de gröna har gjort fel i det här. Sen intervjuade han honom på partidagen och då sa han att det var han egentligen menar var att han understödde partiledaren Sofia Virta till fullo och hon är jättebra.
Okej, men hur var det med allt det där som då gjorde fel då? Det fanns inte längre.
Ska vi se så här, efter en genomsoven natt så är det många av oss som märker att man kanske borde liksom lägga bomull på det vad man sa igår.
Eller det räckte att Ville Niinistö var med bland de gröna så höjdes deras politik igen.
Ska vi säga så att de grönas förra ordförande Ville Niinistö kanske ibland har en tendens att bli lite så här upprymd och säga saker som man sen kanske ska mjuka upp lite senare. Det har alla politiker.
Det var och ens rätt så att säga. Alldeles nyligen så har vi haft ett inrikespolitiskt, utrikespolitiskt toppmöte med presidenten och sen med olika ministrar som är involverade i utrikes- och säkerhetspolitiken i och med ministerrådet. Och det här gällde ju då att på något vis försöka slå fast hur mycket värde och hur mycket realism vi kan ha i vår värdebaserade realistiska utrikespolitik, eller vad den heter. Vad kom de fram till? Stubb höll en presskonferens. Vad sa han?
Han satt nog ner foten, tycker jag.
Ja.
Det är nog intressant när man tänker, särskilt när man jämför med hur otydlig, mystisk Sauli Niinistö kunde vara ibland tala i liksom metaforer och så här. Gåtfull, bra, ja. Det är rätt ord. Ja.
Och det ska vi säga, alltså ärendena har ju varit det här med Ville Tavio som satte en väldigt valde att Finland skippar en sån här Ukraina-samarbete för att där är också icke-heteron. Och sen det här hur utrikesminister Valtonen röstar i Palestina och Israel i FN. Så. Mm. Olika åsikter i regeringen.
Han sa liksom, stubb nu så tydligt man bara kan säga det, och han är bra på att prata tydligt, det tycker jag, att Finland ska stödja sexuella minoriteter är en del av vår utrikespolitik. Punkt slut. Liksom, han sa inte punkt slut, men så lät det liksom i tonen.
Men det var ordagrant sådär, ja.
När jag själv i veckan läste den här utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelsen så står det nog så tydligt att liksom sitter man i regering och inte har läst det här, så antingen är man oinsatt eller så låtsas man att det inte står där, för att det står så tydligt att sexuella minoriteter och andra personer i särskilt utsatt ställning, alltså rättigheterna för dem ska främjas i vår utrikespolitik. Det andra han sa sen är att, inte sa han nu pulling not boys, men så ledde om den här Elina Valtonen omröstningen, att Finland röstar alltid enligt internationell rätt. Samma sak står ju i den här redogörelsen då.
Att Alexander Stubb, han fick ju frågan om han blev överraskad över att det blev en diskussion gällande hur vi röstar i FN. Precis. Gällande Palestina och Israel, och då svarar han så här.
Det här är en mycket svår fråga, det är en känslomässig fråga. I vissa frågor, som till exempel om Palestinas FN-medlemskap, så röstar vi inte mot eller i för. Vi höll vår röst. Nu i den här frågan, när det var fråga om internationell rätt, om att områdena är illegala, så röstar vi för. Vi ser inte det här som en ideologisk fråga på något sätt. Vi är mycket praktiska i den här svåra frågan.
Det här är den här värdebaserade realismen.
Just där fick Kim och Kiljonen sig, och också vi som har suttit här och ironiserat över den värdebaserade realismen. Här berättar just presidenten vad det betyder.
Och var det här en hälsning åt Kristdemokraterna då, till exempel SAI, alltså att vi går inte på sådana här känslor eller ideologier.
Också en hälsning till de som kritiserar då när Finland röstar emot att erkänna Palestina.
Jag tycker det är superintressant och hur sandvillenarna och Kristdemokraterna har hållit på och inte heller sluta hålla på. Alltså de har fortsatt påstå att regeringen på något sätt skulle vara anti-Israel här i den här frågan, när det ändå finns klara punkter på att man liksom ska beakta båda sidornas säkerhetsbehov. Men att de bara fortsätter. Jag reagerar på Päivi Räsänen från Kristdemokraterna, som har varit högljudd i de här frågorna. Hon var med i vår systerpodd på finska Politiikkaradio och sa, eller försvarar Ville Tavios beslut. Vi kan lyssna på henne nu.
Siinä on tämmöisen woke-ideologian viemisestä Ukrainaan. Ukrainassa on kuitenkin ihan perustuslaissa säädetty avioliitto naisen ja miehen väliseksi. Suuri osa kansasta vastustaa samaa sukupuolta olevia avioliittoa, ja tämä olisi kansaa jakava asia.
Det var om Ukraina ville ett avgörsbeslut. Alltså, det är ju därför man har sådana principer i sin utrikespolitik, att man ska försvara jämställdhet och lika behandling, för att alla andra länder kanske inte gör det på samma sätt som Finland, och då vill man sätta ner foten och visa liksom, föregå med gott exempel kring mänskliga rättigheter till exempel. Mm. Det är roligt att hon använder det som ett argument för att inte göra det. Men så här är det. Men det här, det går känslor i utrikespolitiken. Det blir liksom inrikespolitik. De försöker plocka inrikespolitiska poäng, kristdemokraterna och sannfinländarna, med både Mellanöstern och HBTQI-rättigheter. Alltså det är nog...
Där sa ju Stubb också i tal just att det där problemet i Finland, säkert i många andra västländer också, att det är så många känslor kring Israel och Palestina. Ja. Medan Finland, och då tog han just exempel, att Finland röstar gult i en sak, grönt i en annan, baserat på realism.
Och fakta, sa han.
Fakta. Han bultade in det flera gånger. Det är bara fakta. Och ingenting annat än fakta som är gult. Men samtidigt Stubb står och slår fast än en gång att vi har absolut ingen annan linje än att vi stöder sexuella minoriteter. Men fortsättningsvis så har vi då vår utrikeshandelsminister Tavio som har agerat annorlunda. Mm. Och det beslutet fick ju Stubb en fråga om, och det kommer inte att ändras på det beslutet. Det kommer inte heller att rivas upp. Sen sa ju Stubb att vi måste komma ihåg att ministrarna gör väldigt många beslut varje dag.
Mm.
Så han försvarar ju också Tavio och lade lite på sådär, nej men att när det går fort så händer det saker och så här. Så fortsättningsvis kvarstår ju det här, jo, presidenten slår fast att vi har en linje, men vi agerar någorlunda.
Ja, men det där var nog, det var så nära en riktigt offentlig utskällning man kan komma. Alltså det brukar inte komma så där hårda ord från en president. Sen tänkte jag ännu på hur sannfinländarna och kristdemokraterna konstant lyfter upp det här att om saker finns i regeringsprogrammet eller inte, eller om det finns en samsyn inom regeringen, att de här medborgarinitiativet, det och det ska inte nu kunna tas upp till behandling för att det finns inte en samsyn i regeringen, eller det finns inte i regeringsprogrammet. Men i båda de här sakerna finns det då tydligt nedpräntat i statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse vad Finlands linje ska vara. Och ändå uttalar de sig som om de aldrig skulle ha läst. Det där liksom att har man samsyn eller inte, det är viktigt ibland, men andra gånger inte.
Fast jag reagerar på att presidenten använde ordet semminkin i fel sammanhang. Han borde ha sagt Mikaeli.
Förutom utrikespolitik så har det också varit lite arbetsmarknadspolitik den här veckan, i och med att det kom ett lagförslag gällande hur lönerna ska slås fast. Jag citerar arbetsminister och samlingspartisten Arto Satonen som säger att exportsektorns konkurrenskraft ska bestämma hurdana resurser den offentliga sektorn förfogar över. Vad betyder det här?
Freddy, varsågod.
Säg det när ni... Vad pratar han om?
Du frågar mig därför för att jag lyssnar på när han sa det. Och nu väntar du dig att jag har
ska förklara, ja, att du har förstått.
Men så har det varit länge nog att det är väl ekonomisk teori att det där de pengar som Finland har, som vi har här i landet, att röra oss med kommer från utlandet, alltså via exporter. Och då tänker man så här att om det kommer in mindre pengar så sjunker lönerna i exportindustrin, och då borde liksom alla andra löner också i Finland, de som vi betalar själv också till varandra, också sjunka i samma utsträckning om de stiger. Så då finns det lite chans eller lite utrymme för de andra lönerna också att stiga.
Jag begriper ännu ingenting. Varför ska de som jobbar med export varför ska de bestämma hurdana löner vi har i landet?
Men Joakim, för att kvinnor när de jobbar någonstans så gör de det för att de har ett kall. Inte behöver de få pengar. Vad menar du?
Nej, men det kan ju finnas kvinnor som jobbar med export också.
Va? De får exportlönerna sen.
Okej, jag är helt fel podd, hör jag. Men så, det är det här som man vill alltså slå fast i lag, och det här tas inte, har jag förstått, emot med odelad förtjusning.
Man vill slå fast i lag alltså att riksmedlaren, då när det går riktigt på tok mellan arbetsgivare och arbetstagare, när de inte kan komma överens, så då går de till riksmedlaren och ber honom eller henne att komma med ett medlingsbud. Och nu är det så att det där riksmedlaren inte ska få, enligt den nya lagen, inte ska få ge ett sånt medlingsbud som kan äventyra Finlands ekonomiska intressen i framtiden. Att riksmedlaren, hon, Sajavaara heter hon nu, måste tänka på att det här medlemsbudet som jag nu ger ska gynna Finlands ekonomiska intressen. Och så står det dessutom i lagen att hon måste tänka så här.
I motsats till hur riksmedlare har tänkt tidigare. De har struntat i Finlands ekonomiska...
Tidigare har riksmedlare också tänkt på det. Men då har de inte haft en lagparagraf över sig som kanske gör en lite nervös. För vad händer sen om det plötsligt blir en ekonomisk kris och den parten som inte var nöjd med det här medlemsbudet tänker att nu ska vi stämma den där jäkla riksmedlaren som gav ett medlemsbud som ledde till ekonomisk kris.
Mm-hmm.
Och då är man plötsligt ansvarig inför lag. Men mer än så har det här lagförslaget ändrat faktiskt inte att man får ännu komma överens om arbetsgivare och arbetstagare sinsemellan om att höja löner hur mycket som helst. Men det har varit svårt just i den offentliga sektorns arbetstagare de senaste åren, för arbetsgivarna har varit ganska, ska vi säga, de har liksom koordinerat sig ganska bra. Att de liksom ser till att exportsektorns arbetsgivare säger till det här de som har då förhandlat med sådana som jobbar inom inrikesbranscher att i sin sen ge högre löner. Att hej, vi kommer överens om att vi går sen inte över det här.
Och det var ju det här som diskussionerna i plenisalen handlade jättemycket om förra hösten, om hur EK har fått igenom sina julklappsönskemål.
Punkt för hela punkt för
i,
punkt.
Ja. I det där regeringsprogrammet och arbetsgivarna har fått igenom sina önskemål. Satonen höll ju hela två pressisar på en dag om arbetsmarknaden, och den andra handlade om representation i styrelser, alltså att anställda skulle få representation i styrelser också i mindre bolag. I Sverige är det i bolag som har 25 anställda, i Finland är det väl 150. Och det här har ju tolkats som liksom en av de här morötterna de kan komma emot med efter alla andra förändringar som inte nu kanske anses gynna arbetstagare. Men när jag började läsa mer om det här så glömde jag, det har hänt så mycket det senaste året. Man har glömt hur det lät för ett år sedan när det var jättefokuserat på strejker och på arbetsmarknadspolitik.
Det var mycket då.
Och ännu, inte ens bara ett år sedan, utan hela...
Våren var ju också.
Hela våren. Precis. Det talades om, och dels då de här möjligheten att ingå lokala avtal, vilket jag tar steg framåt, men den här karensen på första sjukdagen, tak på löneförhöjningar, arbetsavtal som på högst ett år kräver inga liksom särskilda skäl, och att det inte behövs en saklig orsak att avbryta ett arbetsavtal heller. Alltså det fanns så jättemånga sådana saker som det var lite tystare om nu.
Ja.
Där var det ju då en stor diskussion om att plockar man russinen ur kakan, men när man jämför med regeringen gärna vill jämföra med hur Sverige har gjort och hur andra nordiska länder har gjort, och så kom det ju då en undersökning som visade att inget annat land har infört så här många försämringar för arbetstagarna liksom samtidigt, inte så här många reformer utan att ge någonting tillbaka, komma emot på någon punkt. Och då nämndes bland annat den här representationen för anställda i styrelser.
Men om man tittar på det här lönesvackan, så där tycks Sverige då ha klarat det bättre, men ändå så att de har den här exportdrivna modellen, heter det ju.
Ja, just det.
Det vill säga
att och Satonen hänvisar ju också till också på Norden, så har ju att resten av Norden har det här, och det går bra för dem.
Man kan titta på, det stämmer säkert till en del. Men jag tänker på den här lönesvackan, den har ju funnits hur länge som helst. Hittade ju denna regering som plötsligt har det där kastat människor i en lönesvacka. Man har ju kunnat åtgärda den hur länge som helst.
Du tänker på alltså dagispersonal och vårdare. Alltså, menar med lönesvackan.
Om det är de som vi ser som har en lönesvacka. Men jag tror att det är, eftersom löner och arbetsavtal här i Finland, vi ingår dem liksom mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det menar att de ska komma överens om löner och så här. Att regering och riksdag inte ska ha någonting att göra med det. Det blir svårt. Och det finns en grupp som är i den här lönesvackan. Så det är hela branschen som förhandlar.
Mm.
Och det säger alla andra att men jag vill också ha löneförhöjning. Jag vill också ha lika hög lön. Att man skulle kunna göra det här redan för 20 år sedan. Lyfta vissa grupper ur lönesvackan. Ja. Men om alltid alla andras förlöner också att höjs i samma förhållande.
Om de där som har sämst lön får högre lön, så måste jag också få högre lön. Mm. Och sen fortsätter den här svackan.
Mm. Ja. Apropå att få ganska mycket lön, så går mina tankar till Sanna Marin. tidigare statsminister och riksdagsledamot. Vi måste ju ta upp det här, för Socialdemokraternas egna partiorgan Demokrati hade en rykande kolumn om Sanna Marin här i veckan, där kolumnisten var otroligt besviken på hur barnen dör i Palestina, medan Sanna Marin bara lägger ut sånt på sina sociala medier som 5 kilometer walk, 5 kilometer run, then to the gym, love it.
Det skulle kunna vara stubb.
Det skulle kunna vara.
Det var Mary Valkam, alltså författare också, och dessutom vänsterförbundare. Jag tycker det är intressant med tanke på just det här som vi talade här tidigare, de här rörliga väljarna och grälande mellan vänsterförbundet, gröna och socialdemokraterna, de tävlar om samma väljare, så kritiserar en från vänsterförbundet Queen Sanna Marin i Socialdemokraternas egna tidning. Jätteroligt.
Hon sa något i stil med att det där Sanna Marin håller på att närma sig till och med sannfinländarna. Hon håller på att bli sannfinländare i sina, vad heter det, handlingar.
Va?
Utvecklar hon det där?
Nej. Hon utvecklar inte det.
Men känsla hon hade i varje fall.
Ja. Känsla.
Men jag ser, det är någon som är riktigt, riktigt besviken. Alltså jag ser liksom en sån här koppling till den här lite kultliknande Sanna Marin liksom fanskaran som liksom totalt har tappat allt. Losing my religion, så att säga.
Nej, nu har man ju sett många sån här, när det börjar kanske då med den bilderna, lyxbilderna från modeveckan i Paris, men också det här, den här klimatkritiken mot hur mycket det flygs och hur mycket det tas bilder på flotta flygplan och så här, att det liksom tycker många att det inte hör ihop med hennes. Är det också värdebaserad?
Ja, hon driver om någonting är värdebaserad. Orealistisk.
Men det ska värdelös. Nej, värdelös. Men hon fick ju svar.
Hon fick ju svar. Ismo Söderling skriver att stopp. Han drar parallell till Martti Ahtisaari, som också kritiserades för sitt agerande medan han promenerade mot Nobels fredspris.
Som snart ska delas ut igen.
Exakt, och Söderling fortsätter också med att gissa att Sanna Marin kommer att ha många lägen i framtiden när hon får sträcka upp ett rödlackat långfinger åt de som har kritiserat
henne.
Det
är roligt. Hon svarar nog ganska bra, tycker jag.
Marin själv har kommenterat det. Vad säger hon?
På meddelandeplattformen X skriver hon att hon sa i praktiken att ingen skulle vara gladare än jag själv om alla spaltmillimeter som handlar om mig istället skulle behandla världens orättvisor och konflikter. Så hon går tillbaka.
No, men, man kan till och med hålla med henne lite om man läser lite mer vad där Söderling skriver. Alltså, han är en av de som finns inom den här Sanna Marin fanklubben ännu. Han skriver att Sanna Marin, hon skötte om oss under coronatiden. Hon förde Finland in till NATO. Hon försvarar parlamentarismen i Finland mot den här högern då, som försökte liksom slå sönder den. Liksom, en människa har gjort allt det här.
Det finns ett medborgarinitiativ som har samlat över 100 000 namnren som går ut på att förbjuda miljörörelsen Elokapina. Och trafikminister Lulu Ranne, hon har fått helt felis.
Det här när sannfinländare uttalar sig, de säger en sak men sen förtydligar de att egentligen så. Men det där, hon säger att den här utredningen behövs, att man behöver utreda om det går att förbjuda de här.
Elokapina.
Och att myndigheterna ska överväga om villkoren för upplösning är uppfyllda. Men sen påpekar hon också att det är ytterst ovanligt att föreningar läggs ner i Finland, att det ska vara fråga om extremt allvarliga former av organiserad brottslighet, så liksom la hon till. Och det här
så det är som Nuori Society.
Men alltså, flera rättslärda har ju kommenterat det här att i Finland det är ju inte liksom genom lagstiftning för det första som man lägger ner föreningar och organisationer och sånt, utan det är ju domstolen som gör det, bland annat då Nordiska motståndsrörelsen som klassas som terrororganisationen är det senaste som har, då ska det ju faktiskt handla om brott och en fara.
En fara för samhället.
Ja, Elokapina. Det må nu utredas brott, men det är ju inte så att någon människa nu har, det är ju inte våld mot personer.
Det kan ju hända att Lulu Ranne som trafikminister tycker att de försvårar just hennes bransch eftersom de sätter sig alltid på vägarna och hindrar trafiken.
Ja. Men det är ju nog intressant det där med hur många människor som gick igång på att förbjuda Elokapina. Jag menar, den här inställningen fanns ju redan före de målade de här pelarna röda. Det handlar inte bara om de riksdagspelarna, utan det fanns redan före det ett liksom motstånd mot att...
Mot själva röda, alltså.
Och också har det funnits mot demonstrationer på de här LKP-nas demonstrationer.
Jag tycker det är liksom alltid ett överreagerande mot varandra. Då. Man kan helt bra komma med argument. Liksom LKP-na har vissa sådana mål och det där argument som är... Man kan mycket bra argumentera emot, huvudlösa nästan, till exempel att ha medborgarforum som då på något sätt ska liksom påverka vad den representativa de invalda i riksdagen ska få göra. Men där kan man komma gå in i en liksom argumenterande debatt. Mm. Men det är alltid det där liksom, medborgarinitiativ för att förbjuda. Och liksom, det blir, man ska alltid reagera på det mest liksom, kraftiga sättet som innebär minst möjliga intellektuellt.
Med största mediala synlighet kanske.
Det också förstås.
Samma sak är det när det i veckan nu blev uppståndelse kring den här sannfinländska tankesmedjan som har registrerat sajten väestönvaihto.fi och att den här diskussionen om
befolkningsutbyte.
Diskussionen om befolkningsutbyte har vi sett i många länder. Bland annat har den varit ganska kraftig i Italien. Alltså det är en konspirationsteori där som handlar om att det finns liksom en elit som driver att den vita befolkningen ska bytas ut genom större invandring i väst. Skyddspolisen i Finland varnar för att högerextrema våldsamma krafter kan söka inspiration i de här teorierna. Sannfinländarna fortsätter säga att det inte alls nu handlar om det handlar inte alls om den här konspirationsteorin, utan det handlar om fakta och matematik, och att när invandringen ökar så minskar den finska befolkningen.
Ska vi ta ett citat av Purra från i juni? Eller
vad det var? Ja, alltså inför EU-valen, när sannfinländarna nu inte var jätteaktiva med sin kampanj kanske ändå, men det som de ordnade strax för EU-valet var en temakväll om befolkningsförändring, som de kallade.
Kuka uskaltaa tavallinen kansalainen ottaa tällaisen puheeksi, kun tulee, että salaliittoteoreetikko, laitaoikeistolainen, fasisti? Me katsotaan vaan tilastoja. Näin tapahtuu. Täytyyhän suomalaisten äänestäjien kansalaiset olla tietoisia tästä.
Det är genast alla andras fel. Att det är jättefräckt att folk kallar oss för konspirationsteoretiker när vi pratar om fakta och matematik. Och vi berättar ju bara åt befolkningen hur det är. Den fick ganska mycket uppmärksamhet den här temakvällen de ordnade, och det var ju inte första gången de pratade om det här. Alltså, Ville Tavio har pratat mycket om befolkningsförändring, Jussi Halla-aho har gjort det i tiderna, Teemu Keskisarja och Leena Meri, jättemånga av de som ännu är väldigt aktiva och stor del av det här partiet. De säger ju i sitt försvar att det handlar nu inte alls om att de här sajterna som de har registrerat är liksom bara nu för att reservera. De vet inte ännu vilka sajter de faktiskt ska börja använda.
Aha, men arbete... man bara råkar reservera den.
Ja, on vielä mietinnässä. Men det de säger rakt ut, den här Simon Grönros som är verksamhetsledare för den här tankesmedjan, säger att de kommer att vilja presentera fakta om invandring och om invandringen som har ökat mycket, tycker de, i Finland. Och nu känns det ju som att det här är det de ville tala inför EU-valet, det är det här de kommer vilja tala om inför kommunalvalet också.
Och välfärdsområdesvalet. Mm. Och andra val. Politiken har ju en egen liten tankesmedja. Den heter Politiken, och den kan man nå via vilken e-postadress, Marianne?
politiken@yle.fi. Sen ska vi tacka för kommentarer vi fick om svenskan i kommentarsfältet. Inte det liksom helt irrelevant det här att fundera på om svenskan är hotad i Finland.
Och i den här veckan så frågar vi i samma app, det vill säga arenan, vad då?
Tror ni att regeringens stöd kommer minska ännu mer? Nu ligger regeringspartierna på totalt 44%.